Varmt välkommen ska du vara till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som den här veckan tittar till kalendern. Den som nu har kommit ut från Formel 1 också då. Den är bekräftad så att säga så långt man kan bekräfta den i det här läget. Ser väl ut ungefär så som försnacket var med något enstaka undantag. Vi kommer att prata Aramco, det saudiska oljebolaget som ryktas ta över efter Petronas som huvudsponsor för Mercedes. Det här har dock förnekats. Vi pratar lite mer om det. Hur blir det med ett amerikanskt Formel 1-team till? Är Sauber på väg att säljas till Andretti Autosport? Vad händer runt omkring de fortsatta ryktena? Och vi säger hej till Charlie Häggstam, vår före detta Formel 1-mekaniker som svarar på era frågor. Sist men absolut inte minst också en blick framåt mot USAs Grand Prix, Erik. Som alltid är en höjdpunkt på kalendern att komma till. Men jag tycker att vi landar direkt i kalendern. Vad säger du?
Ja, jag tycker också det. För det var ju... Kalendern har diskuterats tidigare, men nu är den här. Så, som du sa, så långt man kan bekräfta den så är den bekräftad. Och vi kan konstatera att en stor grej är ju att Kina är inte med. Istället så tar Imola dess plats.
Just det. Och det här vållar ju lite bekymmer logistiskt då, eftersom Imola då måste köras innan man drar till Miami. Och sen tillbaka till Europa igen då för att köra det som skulle ha varit Europa-premiären då, nämligen Spaniens Grand Prix i Barcelona. Jag vet inte hur stor skillnad det gör egentligen. Det är långa resor oavsett vad, men det blir ju framförallt väldigt jobbigt för alla inblandade att ta de här långa resorna fram och tillbaka.
Absolut. Det är inte en miljövänlig rutt så att säga att åka fram och tillbaka på det där viset, och det är ju lite det som är... Men lite konstigt sett till vad Formel 1 håller på med, för de ska bli klimatneutrala till 2030, det är deras ambition. Samtidigt så är det ju då att Formel 1 då producerar 256 000 ton koldioxid per år, och bara 0,7% av det är det som faktiskt de där 20 racerbilarna står för på banan. Resten är alltså, och den största massan är transporter av de här tusentals ton av utrustning till världens alla hörn och alla personal som ska åka dit då. Och man pratar ju vitt och brett om den här klimataktionen som de ska göra då, och med tanke på det konstigt beslut. Det finns ju lite sån här god svenska nu, akta dig. De talkar det talk, men de walkar inte the walk.
Nej, så är det ju. Och det blir väl så naturligt kanske då med vissa kompromisser som måste göras då, att man snackar. Det blir mycket snack, liten verkstad för att göra om det till riktigt svenska då. Mm. Och det är ju lite synd tycker jag för Formel 1s del att det blir på det här viset va. Jag förstår problematiken de ställs inför va, men det ser inte bra ut, och det kommer de att få kritik för, det är jag helt säker på. Det vi kan konstatera dock, Erik, är att vi för första gången sedan 1984 har två stycken race i USA, och inte heller de går ju samtidigt i kant i kant så att säga.
Nej, precis. Det är ju där i maj som man ska köra i Miami, vilket ska bli spännande. Det är alltid spännande tycker jag när det kommer in nya banor. Det ska bli intressant att se hur den där fungerar, banan då som sträcker sig runt Hard Rock Stadium i Miami Gardens, är det va?
Stämmer.
På parkeringsplatsen runt Miami Dolphins hemmaarena då. Det låter som, du vet, en parkeringsplats, det har man gjort tidigare. Jag tror att det var inte i Las Vegas typ, som det var en parkeringsplats. Så det blev ju verkligen en sån här skandal redan på 80-talet när man var där då. Men jag tror att de har mer på fötterna den här gången. Och sen så då ska man ju då vidare då i oktober, senare på året i alla fall. Jag vet inte om det är oktober, men till Texas och Circuit of the Americas igen.
Så är det. Jag har ju varit där vid Hard Rock Stadium och tittat till hur området ser ut, och jag har ingen som helst bekymmer med att de kör runt. Det kommer ju snarare att bli himla kul att se dem runt själva arenan där, och man kommer att sitta på höga etage där och titta ut bakåt från arenan så att säga ner över racerbanan. Jag kan tänka mig att man även öppnar upp arenan inne, visar loppet på storbildsskärm där inne. Alltså, det finns ju oanade möjligheter att göra det till ett häftigt event, och efter vad jag har förstått så är ju efterfrågan för VIP-biljetter hög. Det är många prominenta och kända människor som redan har hört av sig till organisationen om att få komma dit, och naturligtvis de vill ju ha en lite special treatment om man säger så då. Miami's Grand Prix blir spännande att se. 8 maj då kommer det gå på den här kalendern som har kommit ut. Annars så ser den ju ut som i år egentligen. Det är ju inga konstigheter. Det är 23 race. Det är några stycken triple headers. Något som man då tidigare lovade att det inte skulle bli några fler. Men de är ju ofrånkomliga numera. Och man kör på då med den här mängden. Den senaste var kritisk mot det är ju Sebastian Vettel som menar att det här kanske urvattnar eller vattnar ur Formel 1 status så att säga då, med att loppen blir mindre och mindre unika och så vidare. Vi har ju haft den här mängden race nu ganska länge och jag upplever inte att vi har den tendensen hos människor, snarare tvärtom, att intresset fortsätter att stiga.
Jag skulle hålla med om den saken. Sen så finns det ju, jag menar, jag har varit så här att jag tycker 23 låter lite så här, det är ganska mycket. Men med tanke på att vi har 22 i år, ett till, ja, jag vet inte ens om man hade på det stora hela hade märkt det från vår position. Åtminstone så hade det inte varit negativt ur vår position heller. Men sen så är det ju den här beaktningen som man måste ta för de som är delaktiga i teamen och behöver åka jorden runt och allt vad det nu är. Men det är som Frans Tost, han säger så att om du inte gillar kan du dra.
Ja, det är ju också ett ganska osmart uttalande måste jag säga. Sett till man kan ju jag förstår hur han menar såklart va? Men jag kan inte se att det där ger honom några vänner eller att han får någon form av sympati runt omkring ett sånt uttalande. Det är ju egentligen bara korkat att säga på det viset. Han måste ju fatta att det är slitsamt ändå och många lever ju på det här jobbet. Och har det som det som de kan och vill göra. Och då är det ju ganska ignorant tycker jag att uttrycka sig på det där viset. Va? Men det där kommer han väl att få äta upp kanske i framtiden, jag vet inte. Men jag är helt säker på att det går att anpassa verksamheten efter 23 race. Men det kommer att kräva lite fix och trix och att man lättar på trycket för att man kanske har rotation i en större utsträckning på personalen. Även om det kostar mer så är det kanske en konsekvens av den här stora kalendern och även om det ser tungt och svårt ut just nu så brukar ju saker och ting liksom falla på plats efter ett tag ändå.
Du, vi var inne på klimatneutralitet och en annan grej som Formel 1 promotar väldigt mycket är kampanjen We Race as One för mänskliga rättigheter. Det vi samtidigt vet då är att Saudiarabien, som kanske inte är mest kända för sina mänskliga rättigheter, är djupt inblandade i Formel 1 genom ett huvudsponsorskap, genom deras statliga oljebolag Saudi Aramco, eller dess officiella namn Saudi Arabian Oil Company. Och baserat på resultaten 2020 är det världens 14:e största företag sett till omsättning. Nummer ett på den listan är Walmart, alltså den amerikanska detaljvaruhandeln skulle man kunna säga det. Och sen så har vi nummer tre Amazon, lite på samma sätt fast online. Nummer sex Apple, nummer nio Toyota och nummer tio Volkswagen. Och då har vi då Saudi Aramco är 14:e största som sagt då. Och de ryktas vara på väg att utöver då att vara huvudsponsor till Formel 1 ta över Petronas plats som oljesponsor hos Mercedes.
Och det här har ju då förnekats från alla möjliga håll och kanter att det här är på väg att hända. Och det är ju, då ringer klockorna direkt hos mig och flaggorna viftas full fart här. När de tillbakavisar ett sånt här rykte så starkt så får jag för mig att det är på gång. Det har motsatt effekt på mig. Hur många gånger har man inte sett det här då? Att de säger nej. Och så liksom, det där är ju rent nonsens. Och sen några veckor senare bara så är vi glada att presentera ett nytt samarbete med den och den och kan vara ett känsligt läge i en förhandling till exempel som pågår just nu där under inga omständigheter någonting får komma ut kanske på grund av börsnoteringar och inte börsnoteringar men att man finns på börsen och så vidare va, som kan påverka värdet på aktier och allt vad det nu kan vara. Ingen som helst aning vad som ligger bakom det men ryktet finns ju och har kommit. Och när det återigen då kommer en stark dementi utav det då blir det för mig att det faktiskt är någonting på gång.
Vilket är lustigt, för vad skulle man göra om det absolut inte var det? Då hade man ju demonterat det såklart. Men jag håller med dig. Samtidigt så, apropå anledningarna bakom, så har de ju Petronas just nu, Mercedes. Vilket är såklart inte heller så himla trevligt för dem då kanske. Som kanske själva, det vet vi ingenting om, men om de vill fortsätta hos Mercedes så är det Kanske man inte vill stöta sig med dem, skulle man kunna tänka sig.
De säger ju det själva att de vill fortsätta i alla fall, Petronas. Så att, att de inte är på väg någonstans. Sen har man ingen aning om det stämmer eller inte återigen. Då, utan det är ju någonting som de där styrelserummen känner till. Och ja, vi får helt enkelt vänta och se. Men ingen rök utan eld, brukar man säga. Och det stämmer säkert i det här avseendet också.
Mm. Det intressanta skulle ju vara om Aramco kommer in hos Mercedes, var skulle Petronas, för jag tror att Petronas har haft ganska mycket nytta av sitt samarbete med Mercedes, att ser, jag tror att de andra 9 teamen vädrar morgonluft, säger man så?
Ja, det gör man ju, men frågan är om inte om Petronas hoppar av, om det är så att de väljer att avsluta det här samarbetet, så har ju naturligtvis Mercedes sökt en annan partner. Och det kan ju vara så att Petronas är de som bestämmer sig för att inte fortsätta. Och då betyder det att då kliver de ju av sporten helt och hållet. Mm. Då tror jag inte att de är aktuella för att gå till ett annat team. Skulle det vara tvärtom så att Mercedes kommer fram till att nej, men vi får inte tillräckligt mycket pengar av Petronas. Vi vill ha Aramco istället som erbjuder mer. Ja, då kan, och Petronas ändå vill vara kvar på plattformen. Då kan det naturligtvis vara en möjlighet för något annat team att fiska upp dem. Va? Men jag undrar om det är så verkligen. Jag tror att det snarare är så att Petronas valt att inte förlänga i sånt fall. Och att Mercedes eventuellt då, mycket eventuellt, hittat ett alternativ i Aramco då.
Mm. Aramco, ska man ju säga det då, att Ineos som är delägare till Mercedes, va?
Mm, det är de
har ju kopplingar till Saudi också, så att det finns rök i minsta fall, om vi ska avsluta med den saken.
Just det, apropå rykten då, det är ju roligt med rykten. Det är ju alltid kul att spekulera lite grann. Det är inte så, på den här nivån så har man ju sällan facit, om man säger, utan det blir lite så här, lite hittepå, va. Men saker och ting händer ju i vilket fall som helst. Och den senaste tiden har de här ryktena blivit allt starkare då, att Sauber är på väg att säljas, eller Sauber Motorsport AG då, som i sin tur ägs av Islero Investment. Och det är Islero Investments som håller på att bli en del av Andretti Autosport, som jag har förstått det då, att det är 80, handlar om 80% ungefär då, som Andretti Autosport skulle vilja ha utav det här bolaget då. Att 20% av ägarskapet skulle finnas kvar hos de ursprungliga ägarna. Och Islero Investments äger då Sauber Motorsport AG då, som just nu då heter Alfa Romeo F1. Och det här är ju en intressant utveckling självklart, va? Vi vet ju fortfarande inte vem som ska köra den andra bilen bredvid Valtteri Bottas till nästa år. Guangzhou Chu, som vi har pratat väldigt mycket av, borde ju vara självskriven med mycket pengar på kontot med sig, men vill ju då ha ett flerårskontrakt och verkar då inte få något gehör för det, om man förstått saken rätt, va? Och skulle det nu bli så att Andretti Autosport gör den här, får igenom den här affären, ja då öppnar ju det upp för att stoppa in en amerikansk förare, och då börjar saker och ting hända där borta över i USA med två race och faktiskt ett tredje eventuellt på gång i Las Vegas igen. Det är liksom det är grejer på gång, och alla de här sakerna tror jag hänger ihop faktiskt, på något sätt, va? Plus att Liberty Media då är även det då amerikanskt i grunden, och det är någonting som pågår. Vad säger du?
Ja, men det är väl lite, det är så många olika grejer som, i och med att man, vi har ju pratat om det och Formel 1 har pratat om det, om vikten av att verkligen etablera sig på riktigt i USA för första gången. Formel 1 har ju hållit på där borta hur många gånger som helst, men aldrig riktigt lyckats. Nu har de ju lite medvind, för tittarsiffrorna går upp lavinartat från väldigt låga nivåer i USA. Dessutom då så har de ju Haas, de har två race, som du säger, kanske tre i framtiden, ett till amerikanskt team, och då är det som fattas då, och det är där jag tycker lite att man kan fastna vid i den amerikanska föraren, för det tror jag verkligen är en så här nyckelgrej, att kunna hänga upp sporten på en nationell förare som är liksom lite karismatisk och bra i allra bästa fall då. Och då har vi då, och då tycker jag att man kan, apropå det du säger om Guangzhou Chu, en kines som skulle vara den första kinesen som faktiskt deltar under en racehelg i Formel 1, det skulle vara stort. Chu är, trots allt då att han har hållit på i Formel 2 kanske lite för länge, så är han fortfarande en talang. Han ligger en
tvåa.
Fortsatt i Formel 2. Han har finansiering, så egentligen så borde ju det vara en självskriven grej. Och jag kan tänka mig liksom, om allting skulle vara som vanligt med Sauber och Alfa Romeo som har då ett flerårskontrakt men att det ska då utvärderas varje år. Då kan man ju tycka så här, men Alfa Romeo och Asien, det vore inte det ganska bra. Men med tanke på att det dröjer så tycker jag att om man nu isolerar det till förarvalet så tycker jag att det säger någonting också. Mm. Och då menar ju många att det här bygger på Colton Herta. Att han skulle vara en perfekt förare att stoppa in i Formel 1 då. Och det är inte heller på grund av hans talang ska man väl konstatera. Det är ju som vanligt Formel 1 att man tänker, den romantiska bilden är ju att man vill ha den bästa föraren i bilen. Och sen ska den liksom leverera på det sättet. Men om man betänker då också att om ett företag som Andretti Autosport ska kliva in i Formel 1, uppskattningsvis så skulle det här kosta någonstans runt 300 miljoner dollar. Det är ju ingenting som Andretti Autosport sitter på sitt liksom, som de har suttit in i någon madrass någonstans, utan de behöver ju finansiera upp det här.
Och det har de väl gjort va? De har väl, jag tror att de har löst ekonomin. Så de startade något bolag här för inte så länge sedan och har med hjälp av det då skapat kapitalet.
Om jag exakt, förstått men var kommer kapitalet ifrån? Det är ju det som är grejen, att det är inte Andretti Autosport som har liksom tagit sina besparingar, utan det är andra grejer. Så andra företag, eventuellt privatpersoner, men antagligen någon form av företag, och de kanske vill ha en amerikansk förare, vilket gör att allting dröjer ännu mer. Och det kanske är en, jag menar, Gainbridge som har varit involverad i IndyCar under många år, bland annat då som huvudsponsor till Colton Hurtas bil i IndyCar i år, att de skulle ha någonting med det här att göra, och då kanske det är ett förbehåll för dem att okej, vi kan finansiera upp den här dealen med er Andretti, men då vill vi ha Colton Herta som en av förarna. Det är så där det funkar. Det är inte enbart talang, utan att man vill ju kunna hänga upp sin egen investering på någonting som säkerställer att man får kickback på den. Det är lite så jag ser.
Och det ligger väldigt mycket i det resonemanget såklart. Nu råkar det vara så turligt att Herta dessutom är jävligt snabb. Så att det är nog inget dåligt val oavsett. Jag hade mer än gärna sett dem i Formel 1. Och det här med superlicenspoäng som många pratar om, det löser man. Inga som helst problem. Det fixar sig på ett eller annat sätt. Så att vill de ha in honom redan till 2022 så skulle det nog funka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sen kommer ju nästa fråga, hur han skulle klara sig i Formel 1. Pat O'Ward vet vi då, som har fått löfte av Zac Brown då, att testa McLaren-bilen i eftersäsongstesten i Abu Dhabi. Då. Det blir ju spännande att se hur han kan greja det där. De är ju rätt lika som förare, de här två. Ganska vilda och hårdhänta med materialet, vilket inte passar sig i Formel 1 egentligen. Sen är de inga dumskallar, någon av dem, så de kan säkert anpassa körningen efter det de har i händerna. Och är man snabb så är man snabb. Punkt. Och det kommer säkert att lösa sig på alla sätt och vis. Så först och främst ska det bli roligt att se Ward göra den här testen och se hur, utifrån det lilla man kan göra, utifrån det lilla vi kan göra vår egen bedömning av hur det gick då. Det är ju bara varvtiden egentligen som man har, och de kan ju laboreras med ganska mycket. Men det skulle vara spännande att se även Herta få en chans, en F1-test tycker jag. Mm. På samma sätt. Det hade varit himla fräckt. Och det är ju inte för sent än att erbjuda honom det, så att säga, va? Om jag har förstått saken rätt så är ju Zac Brown högst inblandad i den här dealen också, som någon slags mäklare mellan Andretti Autosport och Sauber. Och det är ju, trycker ju ännu mer på det jag menar då, att amerikanerna är på stark frammarsch just nu då. Och som sagt, ett tredje race pratas ju faktiskt om i USA då, i Las Vegas.
Mm. Alltså jag tycker det vore kul att se vad som skulle ske om det här, om det skedde sett till intresset på banan, intresse i USA runt här, om det här skulle vara liksom the silver bullet för Formel 1 i USA. För det är ju som sagt, det är ju spännande den grejen att det inte har fastnat. Men har de allt det här, återigen, två eller tre race, två team, en duktig förare, då och om det ändå inte funkar, ja men då är det ju någonting fel på Formel 1.
Nej, ja. det är ju en enorm marknad som ligger och väntar där, så är det ju bara, va? Och jag tror att det är det som man ser, det är det vi ser resultatet av. Någon har verkligen bestämt sig för att försöka slå mynt av det här, och lyckas man med det, då kommer det gå bra. Det är jag helt säker på. Sen får vi se hur man får igenom alltihopa det här. Stora planer har vi sett förut. Så gå om intet, så att säga. Inte minst när det gäller ett amerikanskt Formel 1-team. Du kommer väl ihåg USF1.
Mm.
Som inte blev någonting utav. Men det är väl kanske resultatet av det som vi nu ser i form av Haas då, när de fick en annan konstruktion på det. Hur som haver, det blir spännande att följa det där också då, och det sägs ju att Sauber och Andretti Autosport ska, eller diskussionerna kring ett eventuellt övertagande eller köp ska fortsätta nu i Austin just. Ni lyssnar till Viaplay F1 podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som håller på att ladda upp inför USAs Grand Prix givetvis då. Men vi har en speciell gäst idag också, så det är himla kul att säga välkommen till podden, Charlie Häggstam.
Tack Janne och Erik.
Ja, det är alltid intressant att ha med dig, Charlie. Och som gammal Formel 1-mekaniker är det många som undrar saker, eller hur Erik?
Ja, men precis. Du var ju med i vår sändning inför, vad var det för race-scenen? I Turkiet. Då var du med. Och då blev det många reaktioner som tyckte att du inte fick riktigt tala till punkt och berätta. Men det var framförallt någon som reagerade väldigt starkt på att du nämner att det var mycket party efter racen. Men det fick du inte gå in vidare på, för då var vi tvungna att gå vidare. Och det blev folk upprörda över. Så nu ska du få chans att svara på sånt som folk egentligen vill veta.
Okej, okay. Ja, men då ska vi försöka göra det.
Ja.
Du, jag kan säga att jag var med på ett sånt här party på ett ställe, och jag har fortfarande inte hämtat mig. Så att, jag vet inte om de är rumsrena, de där historierna.
En del, men Janne, du gick ju hem redan det här hade börjat nästan.
Det kändes inte så morgonen efter.
Nej, men
nåväl.
Det vi gjorde nåväl. Var i alla fall att vi bad er lyssnare skicka in frågor via vår Instagram, instagram.com/F1podden. Och det kom väldigt, 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 väldigt många. Så att jag har kanske tagit ner 25 stycken. Det kommer vi inte hinna. Men vi försöker jobba igenom så många som möjligt.
Låter som en bra idé. Ska vi sparka igång på en gång eller?
Yes.
Det gör vi.
Ida Hellman, hon undrar ju kort och gott hur du tog dig in i Formel 1.
Ja, men vägen var ju lång, men det började sluta med att jag var med i A1 GP. Och så teamchefen i A1 GP i Team Irland, Dave O'Neill, var sedermera teamchef i Virgin Racing. Eller Marussia, eller vilket namn man nu vill kalla det. Och då fick jag chansen 2010. Så där började det.
Men innan dess, jag kan ju din väg lite längre tillbaka än så. Jag menar, din väg in i själva mekanikeryrket började egentligen med Elg Motorsport, är det inte så?
Ja, alltså även innan det så var det, min kusin började tävla i Formel Ford i SSK-serien i mitten på 90-talet. Och sen så var det Scandinavian Formula School med Sven Frindelius, som tyvärr inte lever längre. Och sen vidare när jag gick ut skolan så skulle Eje som sagt starta ett team. Så då tog jag kontakt med Anders Olofsson som var en kompis till min pappa. De är bägge borta tyvärr, men tog kontakt med Eje. Och så fick jag komma till Mantorp första test med STCC. Och sen jobbade jag åt Eje i 8 år typ.
Just det. Och sen hamnade du då, eller ja, sen ville ju du ut i världen.
Ja, jag ville ut i världen, men Eje stoppade mig några gånger innan jag kom ut i världen. För han sa, du får lite mer lön, så kan du stanna ett år till. Så Sen hade jag det bra att säga så. Men till slut så hjälpte han mig med en kontakt. Så då var det GP2 och A1 GP. Och flyttade till England. Och via den vägen vidare uppåt. För mitt mål var ju alltid komma till Formel 1.
Får jag ställa en följdfråga där? Hur många kommer till, alltså inom mekanikeryrket, hur många kommer till Formel 1 på liksom en ren ansökan? Eller är det väldigt mycket, du måste knyta kontakter som det är?
Ja, det finns säkert en del som kommer på en ren ansökan, men då kanske de inte får så mycket ansvar överlag, utan då gör de något simpelt och så får man jobba sig upp ifrån den positionen såklart.
Mm. Jack Kristensson undrar vilken väg man skulle, om du skulle ta dig in i Formel 1 idag, hur skulle det se ut? Skulle du göra på samma sätt?
Som svensk så skulle jag ta mig utomlands så fort som möjligt bara. Fortare till England. För det är liksom, det är England, motorsporten och man lär sig hur det fungerar i team och hur de tänker och bygger uppåt. Så ta sig till England.
Mm, till England. Det är Motorsports Valley någonstans.
Det finns ju jättemycket team i både F3 och F4 och allt vad det heter. GP2 och allting.
Mm. Men hur länge jobbade du som racemekaniker innan du kom in i Formel 1? Bara för att få någon form av tidsperspektiv?
12 år kanske, typ.
Mm. Mm. Så det är inte så här, jag kör ett lärlingsår och sen så är jag klar. Nu.
Nej, inte för min Mercedes. Del var det inte så, men vi gick väl den långa vägen så att säga. Lika långt som en del chaufförer gör med Formel Ford och så vidare genom serierna.
Mm. Ja, exakt. Det är faktiskt ganska likt ju. Mm. När allt kommer omkring. Att man måste liksom jobba sig upp genom serien också.
Ja.
Martin Björkdahl då, han undrar så här. Vad skulle locka dig tillbaka till Formel 1? Vad skulle du behöva ha för att känna att fasen, jag vill nog tillbaka till F1 på?
Nej, men det är väl en riktigt bra fest då? Nej.
Självklart.
Nej,
jag tror de kan ordna det.
Ja, men det ordnar vi ändå. Så det, nej, men jag vet inte om det finns något riktigt som skulle locka dem. Det skulle väl vara ett övergripande ansvar då, som team manager eller något sånt där. Men det finns ju ingen, det skulle jag aldrig få. Det är ingen som får det bara så. Utan det, man, då ska man ju vara med.
Chefsmäck då? Chefsmekaniker?
Nej.
Inte det heller?
Nej. Ja. Det händer ju inte. Skulle Mercedes ringa och ska vara chefsmekaniker från mig, ja, så klart jag ställer upp det. Men ska man vara realistisk så kommer det aldrig ske. Liksom. Man tar ju det inifrån teamet.
Men vad är det då som gör att, alltså, vad är det som hindrar dig att jobba med Formel 1? Alltså, är det resorna eller är det liksom frånvaron? Eller vad? Varför
Nej,
är du inte Formel 1?
Jag känner väl att jag har gjort det. Jag är klar med det.
Mm.
Helt enkelt, för det är en jädra skillnad att vara inne i bubblan och sen komma ur bubblan och titta in på den.
Mm.
Det är en riktigt stor skillnad faktiskt. Man blir ju liksom som en i gamet, alla tänker lika och sen får man lite perspektiv när man kommer utanför det.
Mm.
Du, Willen då, han säger så här, vad var det som överraskade mest när du väl kom in i Formel 1? Fick du någon aha-upplevelse så där när du kom in i Formel 1-depån?
Nej, men både jag och nej. Jag, dels för att det är så otroligt mycket attention to detail på allting. Liksom. Det finns ingenting som lämnas åt slumpen. Allting tittas på. Och sen är det så mycket ögon som tittar på bilen. I vanliga, alla andra serier så kanske det är 2-3 stycken. Här är det liksom hundratals personer som tittar på allting som har med bilen att göra. Så och allting tänks på. Det finns rutiner, koller och för allt i stort sett. Om det inte gör det så kommer det så småningom också. Bara för att det ska fungera så problemfritt som möjligt. Som vi såg med Red Bull där när de byter framänden på Verstappens bil. Det har ju att göra med det att det finns rutiner och upplägg för allting från början. Det är därför det fungerar som det gör.
Elliot Thunebris då? Han frågar, vad har man för arbetsuppgifter rent praktiskt? Om man tar ditt senaste jobb då i Formel 1 som nummer ett mekaniker. Vad inbegrep det?
Ja, rent generellt så är det ju en del pappersarbete också framför dator. Och se till så att du har delar och grejer till alla som jobbar med bilen. Och sen rent mekanikermässigt på bilen så hade jag ansvar för motorinstallation och tanken på bilen. Så där gjorde jag, liksom, det gjorde jag allt som hade med tanken att göra och satte dit motorn. Och sen så kollar man runt så alla andra gör som de ska och hjälper till om det behövs någonstans när man är klar med sitt. Och sen hjälper man ju till att packa ihop och bygga upp. Och sen i fabriken så, ja, så är det ju samma sak där. Du ska ha koll på alla delar och se till att bilen byggs in enligt alla konstens alla regler.
Ja, men då funderar jag lite på, de här arbetsuppgifterna är viktiga allihopa naturligtvis. Och hur förbereder man så att man kan dem då? Är det någon form av, sitter man i skolbänken? Eller hur, alltså, någonstans måste man ju lära sig hur Formel 1-bilen ser ut och hur den fungerar. Eller är det rent praktiskt bara? Learning by doing?
Ja, för min del har det väl alltid varit så. Men samtidigt så, i början på säsongen så bygger du bilen. Du är med och tar fram en mock-up-modell och bygger ihop den liksom som en byggsats med halv, inte med riktiga delar utan som en byggsats, och då lär du ju bilen väldigt bra när du håller på med allt det. Sen när de riktiga delarna kommer så har du en ganska bra koll ändå på hur det ska vara.
Tror du att det är något team som jobbar så att man har liksom en videovisning av bilen så att säga när det kommer någon ny eller inför en ny säsong? Jag menar, de helt nya bilarna nästa år är ju någonting som alla inte kan ha sett i detalj i alla fall.
Nej, det tror jag absolut inte de har. För liksom alla som är med och skruvar på bilen och grejer, de är med och bygger bilen från början så att säga. Man har ju alltid en mock-up för att liksom, hur man ska dra kablar och ledningar och så det fungerar ifrån det. Allting som är gjort i CAD passar inte i verkligheten, så att säga.
Det är väldigt många, våra lyssnare är väldigt fokuserade på pengar. Bara pengar, vill de veta. Nej, men hur mycket tjänar man i snitt?
Men säg att du tjänar 400 000 om året kanske.
Mm. Ja, vi pratade ju med en, bara för att få lite uppdaterade, inför den här sändningen förra helgen då, som sagt. Så ingångslönen ligger någonstans på 50 000 kronor i månaden.
Ja.
Beroende såklart lite på vad du gör, men när du har haft ungefär 2 års erfarenhet så ligger den runt 60 000. Om man klivit upp dit och har man något av de här större rollerna som första mekaniker, chefsmekaniker, så ligger man någonstans mellan 70 000 och 75 000 svenska i månaden då.
Mm.
Det är ganska bra ändå.
Ja, absolut. Visst är det där, det är inte dåligt. Men sen så gör man ju om en del pengar när man är ute också och bo i England är inte gratis heller. Alltså det är ganska mycket omkostnader ändå som är. Men ja.
Det, och timlönen, alltså, är inte så bra.
Den är definitivt inte bra. Hade jag haft timlön så då, en bra timlön så då hade vi varit miljonärer idag, absolut.
Mm. Vilka förare har du jobbat med i Formel 1? Det är också många som har frågat den frågan.
Det är en hel del faktiskt. Timo Glock, De Grassi, ja, Marcus och Kobayashi, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, De Ambrosio, Alexander Rossi, Guido van der Gard, Charles Pick, Saja Petrov.
Nej.
Vitali Petrov. Ja, det är en del. Det kommer att gått några stycken som sagt.
Men då vill man ju veta vilket var det största och vilken var den bästa gubben?
Ja, Mackan är ju, eftersom jag känner Mackan sen innan så var det ju kul att jobba ihop med honom såklart. Men alltså, Charles Pick var ju inte skitrolig så att säga.
Det var fint sagt ändå, tycker jag. Charles Pick, han så kallades för The Toothpick för han var så smal.
Ja, han var inte så stor. Det var lätt att lyfta iväg honom ifall han var bråkig.
Mm. Ja. Men var han dryg och dum eller liksom, hade han bara sketan i er? Eller vad kännetecknar någon som man inte gillar?
Nej, men det var inget fel på pojken egentligen. Jag tror han var den mest osäker egentligen. Han var absolut... Jag tror... Ja, han var nog egentligen osäker egentligen och hamnade i en så stor grupp när det är så mycket fokus som det blir på en chaufför också.
Mm. Det var inget lätt år för Caterham det året heller.
Nej,
som han körde.
Definitivt inte.
Men jag kommer faktiskt ihåg honom, för att jag såg honom på, jag tror vi såg honom, Janne, på, eller vi stod i kön till att plocka ut en hyrbil i Bahrain.
Och då, så var det nog, ja.
Då pratade vi om att vi kunde ju prata svenska om honom, fast han bara var några meter därifrån, att han verkade vara en väldigt här plågad själ. För han såg så himla ledsen ut hela tiden, Charles Pick.
Ja, man har ingen relation till honom överhuvudtaget. Det är knappt jag minns att han har kört i Formel 1 ens. Det är liksom, han var verkligen in and out bara. Vi behöver väl kanske inte djupa ner oss i honom.
Den roligaste?
Roligaste? Men Kobayashi är en rolig prick. Kamui, absolut. Även om han inte kan se ut så. Men han är rolig. Och Petro,
på vilket sätt?
Men han är lite så full i fan, lite småbusig. Och Petrov är i ryss, men samtidigt lite rolig. Han kunde man ställa på lite.
Han tålde det?
Ja, det gjorde han absolut. Men en rolig sak som kommer upp i huvudet var ett test i Barcelona. Och sen hade fjärrkontrollen trillat ner i sittbrunnen, för de har en tv som de tittar på data och sånt, varvtider och lite kurvor från datan. Men den var i alla fall kvar i cockpit. Så han kommer på radion på rakan och säger att du, jag kastar ut den på rakan så kan ni ta den. I Barcelona på rakan i en Formel 1-bil går i alla fall en bit över 200. Sen kanske vi tog den inte, så att säga. Den gick sönder.
Jag kan tänka mig det. Det var inte så, det kanske var så att ni duckade lite när ni hörde att den skulle komma.
Ja.
Ja, det är bra. Det är en bra story.
Får jag hoppa in med en fråga bara här? För då är Martin Björkdahl. För du nämnde att du jobbade med Marcus Eriksson.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
När han körde då i Caterham tillsammans med Kobayashi. Men som jag minns det jobbade du var liksom första mekaniker på Kobayashis bil. Fanns det en tanke med det?
Nej, det var egentligen Graham Watson som är teammanager för AlphaTauri som de heter nu. Han ville inte att det skulle bli ett fullständigt svenskt gäng i garaget, så var enbart därför. Annars hade jag jobbat på Mackans bil, men ja, det var hans sätt att se på det.
Vilket man kan förstå utifrån hans perspektiv, men det var ju lite tråkigt för er kanske.
Ja, precis.
Graham Watson, som är en bra gubbe annars, tycker jag. Håller du med?
Både ja och nej.
Okej.
Okay. Ja, men han har varit i Formel 1 länge och kan vara en liten snake hip. Alltså, okay. Sätter gärna kniven i ryggen från den som går därifrån om man inte är kompis med honom.
Okay.
Lite cool. Så kan det vara många gånger i Formel 1.
Det är lite Shark Tank där också.
Ja, absolut.
All right, vi fortsätter med andra frågor då. Mattias Danevi undrar hur tekniskt kunniga Formel 1-förare generellt är och vem har varit mest kunnig av de du jobbar med respektive okunnig? Har du någon som var liksom nörd sådär, som hade järnkoll på setupen och alla delarna på bilen respektive någon som knappt visste att det satt en motor bak?
Ja, Petrov kan jag säga, han var inte teknisk kunnig överlag så. Var han inte. Mackarna har rätt så bra koll, men han har lärt sig hyggligt mycket mer de senaste åren, och vilket har hjälpt honom. Kobayashi är också hyfsat duktig och intresserad. Det krävs ju också att man är intresserad för att lära sig. Men en som bara har varit testchaufför i Formel 1, Adam Carroll, han hade väldigt bra koll på bilen.
Just det. Adam och du tävlade väl i A1GP ihop, va?
Vi sitter här, att vi vann det 08-09 på kontoret, en tavla.
Just det, kul. Han håller väl på att resa lite GT-bil fortfarande, Adam Carroll, som jag tyckte var värdet bättre öde än vad det faktiskt blev.
Ja, faktiskt.
Hur yttrar sig den här tekniska kunnigheten då? Är det liksom, jag tänker framförallt mot er mekaniker, att så här, är det hur, liksom vilka delar man ska ha, liksom hur vet man det helt enkelt?
Jo, men i Formel 1 så har du ju radion, så hör du ju hela tiden konversationen med en ingenjör. Och eftersom man är i alla fall inte helt tappad bakom flötet när det gäller de tekniska grejerna, så då hör man ju ganska väl hur väl chauffören förstår vad ingenjören pratar om i fråga.
Mm.
Så det är väl enkelt så. Sen en del chaufförer är ju med och tittar och kollar på bilen, och en del kanske inte ens tittar alls, utan de hoppar och säger, den var inte snabb nog. Men de som är lite mer teknisk kunniga kanske är lite mer intresserade och funderar på vad det nya delar och allt möjligt sånt där.
Mm.
All right, vi fortsätter med frågorna. Här är en då som kanske, jag vet inte om den är lätt eller svår att svara på, men Johan Kjellman undrar vad du har för favoritverktyg. Jag vet inte ens om det var vad ni har för typ av verktyg på en Formel 1-bil. Det verkar inte vara så speciella grejer.
Nej, absolut. Alltså det är vanliga verktyg. Det man kan tänka är att det är liksom kvartum är nästan det enda man använder. Om man vet vad verktyg är, så finns det ju halvtum och treåttning och kvartum. Kvartum är mindre. Så man har ganska små verktyg använder man, eftersom allt är ganska litet och det finns inte så mycket stora bultar.
Vad är svårast på en bil? Jag vet att du en gång visade mig växellådan in i växellådshuset, eller vad man ska säga, där krängningshämmarna satt otroligt tajt till, och det var nästan så det var omöjligt att komma åt dem överhuvudtaget. Är det inte lättmäckat på en Formel 1-bil? Den är ju inte byggd för att vara lättmäckad, eller hur?
Nej, absolut inte. Den är ju byggd för att gå fort, men samtidigt så när man designar en bil, och det finns ju ett team som gör det bättre och sämre, så måste man ju ha i alla fall i tanke åt att tiden som är mellan kval och träningar och tiden i träningar, du måste ju kunna byta en del grejer också för att komma framåt och prova olika saker. Så en del lyckas bättre med att designa för att du ska kunna skruva, byta camber till exempel, och ride height och fjädrar lättare och sämre så att säga.
Jo, men de grejerna är de väl ändå rätt på med att se till att ni lätt kommer åt. Men det är ju ändå grejer som, det blir någonstans en kompromiss. Okej, om vi gör det här enkelt att byta så kommer bilen bli långsammare. Då är det ju rätt,
ja,
då är det rätt enkelt att veta hur de bestämmer sig.
Ja, absolut. Visst är det så. Men alltså, svårast att liksom laga, det är ju om något händer med monokocken och du får liksom plocka isär hela bilen, eller att tanken läcker eller någonting, så du måste byta tank. Det är ju inte så här jättelätt, och på en del chassin nu för tiden går det inte, för man limmar in tanken i chassit, så går tanken sönder så får du byta chassi.
Hur är det med kabelhärvan, alltså det som kallas för wiring loom? Det sitter väl också integrerat i chassit numera, gör inte det?
Ja, en del av dem gör det, absolut. Det är liksom som, det är inte bara en kabelhärva, utan det finns ett helt harem med kabelhärvor och olika delar. Men man har ju alltid ett reservchassi om det skulle gå så långt så någonting av det skulle gå sönder.
Ett chassibyte behöver inte vara på grund av att man har knäckt i en krasch, utan det kan vara andra saker som spelar roll.
Ja, absolut. Vi bytte chassi en torsdag. Man kommer ju alltid till banan och gör sina förberedelser och allting. Men torsdagen, varmkörning, så läckte tanken, så då var det bara chassibyte som gällde.
Mm. John Norberg undrar, har du orsakat något som gjort att en förare inte kunnat slutföra ett race? Och Martin Sinclair har en fråga på lite samma ämne. Vad är den pinsammaste missen eller tabben du gjort i Formel 1? Var ärlig nu.
Ja, men jag...
Come clean.
Ja, men jag har ingen sådär som jag... inte som jag har gjort som har stoppat bilen. Sen är det ju saker som har gått sönder, absolut, och inte har kommit, och bilen inte har gått i mål. Men inget som jag själv vet
har gjort. På din sida av garaget då? Eller garaget generellt då? Som du varit med om?
Ja, det finns ju alltså saker som har gått sönder, allt möjligt.
Jo, men tabbe.
Jaha.
Alltså, jag tänker fjärrkontrollstoring. Till exempel.
Ja, jag kommer inte ihåg någon sån. Det är klart att det har hänt sådana, men min sida garaget. Jo, jag vet att det var en kille som satt beläggen åt fel håll, men det gick ändå.
Det funkade.
Ja.
Det blixtrade lite bara.
Ja. Nej, det gick faktiskt bra. Det var helt sjukt när vi tog isär det och såg.
Men ett konkret grej då. Du satt ju på höger fram, det har vi sett på tv-bilder om inte annat. Har du fått fast hjulen varenda gång? Det är inget sånt som har inträffat?
Nej, ja, i GP2 hade jag en fadäs med en gänga som varit felskär. Så då ledde vi faktiskt. Det var José Maria López som vann Amman Liman i år faktiskt.
Mm. Pechetto.
Och GP2 kom in, ledde. Ja, då hade jag någon vänster fram tror jag. Och fick felskär på muttern. Så fick byta mutter och ta en ny mutter. Och det har varit tre till slut. Det annars skulle han vunnit. Så det var mitt fel. Den har jag väl.
Du ser.
Mm. Men det var GP2.
Där kryper de fram.
Det är bara undanflykter alltihop. Alltså. Jag undrar hur mycket ärliga svar du ger egentligen. Jag vet inte.
Ja, men nästa fråga är kul, Erik. Ta den nu.
Ja, Jan-Åke Wallin. Det är kul att han har snappat upp det här. Vi känner ju till det här. Eller vi såg ju det här, Janne. Men fick du skit när du gick ut i depågatan och stoppade Kimi Räikkönen? Och då behöver vi en backstory där.
Ja, just det. Men det var ju Singapores GP. Kobayashi var sugen på att komma ut på banan. Och jag såg Kimi kom. Så jag tänkte, nej, men vi hinner. Jag hinner vinka ut honom ur garaget. Men Kobayashi, han tvekade lite så han hoppade fram lite i bilen. Så då fick jag helt enkelt stoppa Kimi i fastlane och vinka förbi Kobayashi. Och sen från ingenjörerna skrek på mig, så det här kan du inte göra, Charlie. Och sen direkt så var ju Ferrari upp till tävlingsledningen och sa att det är en Caterham-mekaniker som stoppar Kimi i fastlane.
Så, blev det någon reprimand?
Nej, men de sa att så där får du inte göra. Bara, nej, men det var FP3 och vi skulle ha ut våran bil, så det var inte så farligt.
Nej, det var ingen ko på isen.
Nej, men jag fick bjuda Kimi på en snus. Sen så var det allting löst.
Ja, vi har nog providat honom med snus rätt många gånger, vi svenskar.
Ja, det tror jag. Mm.
Apropå det, när du bjuder Kimi Räikkönen på snus, är det någon före utöver Marcus då som du liksom som du känner, som du inte har jobbat med nödvändigtvis?
Ja, du menar som jag känner av chaufförerna?
Ja, exakt.
Ja.
Som du inte har jobbat med liksom. Hur mycket kontakt får man liksom när man går runt och är mekaniker i ett team och sen så känner man någon annan?
Jo, men det beror väl lite på det själv, skulle jag väl kanske påstå, vad man träffar utanför och inte. Jo, men jag känner Aldrich Jarre och Hulkenberg och vilka har vi mer som... Det finns några stycken men som vi känner till, helt klart.
Gött. Lennon Norris är en kille som ibland i alla fall stannar kvar och hjälper till att riva efter ett race. Är det någonting som du har varit med om, eller skulle det liksom... Det händer liksom inte...
Jo, men det är väl klart det gör. Det är väl positivt om de vill hjälpa till pojkarna. Det är egentligen rätt så smart av han, skulle jag vilja påstå. Vettel vet jag till exempel var alltid kvar när han körde för Red Bull. Och var med och tittade och hjälpte till och grejade. Det är ett smart drag av dig som chaufför att få... Hjälper han till med det så är det lättare att få hjälp av sitt eget gäng. Det tror jag varenda resechaufför har nytta av om de tänker ett steg längre och hjälper till med saker som de kanske inte behöver eller alls egentligen är meningen att de ska göra.
Nej, jag menar, utifrån sett så är det ju hål i huvudet och inte bidra emellanåt just för att öka få till en god stämning. Men samtidigt kan jag ju förstå att förare kanske inte är supersugna på det.
Nej, det är inte absolut. De kan ju vara slut efter race och allting och vara trötta och det är en massa möten och hit och dit. Men det hjälper dem, absolut.
Mm. Gjorde Marcus något sånt här?
Nej, aldrig.
Nej, jag tror det. Kunde tro det.
Jo då, det gjorde han allt.
Mm. Henrik Davidsson, när blev du som mest starstruck i F1-depå?
Det vet jag. Jag träffar ju en massa folk som jag inte ens vet. En kända massa fotbollsstjärnor och sånt där. Så. Mm. Men jag vet inte om jag blir så här. Vad heter han då? Owen Wilson.
Ja. Tänkte precis säga det.
Han var lite cool.
Samma skrot och korn.
Ja, precis.
Ja, men du är ju känd för att vara en linslut. Du är ju alltid framme. Och är det någon VIP i teamet, någon fan var Charlie där och hängde runt armarna och liksom så här. Du gillar ju den där grejen, eller hur?
Ja, men jag fick ju alltid visa garaget för de kända personerna som kom. Sen visste jag inte. Jag fick nästan fråga alltid, varför var den där? Var den känd för? Ja, men det var några i spanska landslaget i fotboll och vad heter han, argentinan som var i garaget som inte har tänderna riktigt rätt.
Jaha, vem är det?
Han är
tydlig. Sport?
I fotboll.
Fotbollsspel? Ja, då är vi, ja, då är vi smoked, jag och Erik.
Argentina.
Ja, Messi vet jag är från Argentina.
Nej, inte Messi.
Nej, han har väl tänderna på rätt ställe, så vitt jag vet i alla fall.
Jag vet bara Messi och Maradona. Det var inte Maradona, va?
Nej, men den här är hyggligt bra på att spela fotboll i alla fall tydligen.
Hallå, nu släpper vi fotbollsspelare. Okay. Vi kommer i alla fall inte att komma fram till vem det var. Vad gör ni på kvällarna då, undrar Hampus? Under en race, alltså där. Är det bira, bärs eller gå sova?
Det beror på vilken dag det är. Som sagt, fredagen så hinner du inte så mycket mer än kanske en bärs när du kommer tillbaka. För liksom, har du jobbat i de x antal timmar du har gjort så åka hem och duscha och gå och lägga sig. Liksom, även om man får bara sova några timmar. Så, jag funkar som så i alla fall att man är skönt att varva ner även om det är en halvtimme eller en timme. Så jag brukar alltid göra någonting en stund. Lördagarna är det ju Park Famé så då har man ju mer tid. Men samtidigt så måste du vara skärpt på söndagen för det är då det gäller. Så då var man ofta ute och käkade bara och ute och kollade en sväng. Sen söndagarna är en annan femma för då är man ju klar. Det enda man skulle göra var att åka hem. Så då var det party då så var jag alltid all in på det.
Du var all in, du var främst där i kön.
Ja, men det finns ju lite roliga ställen här och var och det finns fester som man inte kan missa. Även om man åker direkt från festen till flygplatsen. Det har ju hänt.
Det har hänt. Ge oss ett exempel på ett sånt som man aldrig kan missa.
Ja, men Monaco kan man ju inte missa.
Amber Lounge
på Monaco är ju alltid bra.
Men kommer du in där verkligen?
Jag kommer in överallt, Janne.
I know.
Det gäller bara kontakter med rätt folk så kommer man in så löser man det.
Just det. Och det saknar ju inte du direkt.
Nej, det brukar lösa sig. Det stänger redan vid 5 ambulans. Så
fem på morgonen?
Ja, 5-6 sådär. Ja. Så då kan, nej, det kanske var, ja, men då kan man i alla fall gå till hotellet i Jämter och så kan man käka frukost och dricka champagne med Nico Rosberg om man känner för det. Och bada i havet.
Just det, perfekt. Perfekt.
Ja. Aguero, var är han? Fotbollsspelaren?
Nej.
Det var, jag googlade.
Jag googlade.
Tino, jag hade det på tungan där. Jag hade det. Tino. Ja.
Hörru, vi kommer att få så mycket hjälp kring det här när vi väl sänder ut det här. Så att det kommer att lösa sig ändå. Per automatik. Kevin Lindqvist är ju inne på vilken del av bilen som är svårast att reparera. Där har ju du redan själv svarat på tidigare. Då, att runt bensintank till exempel då är ju knepigt. Eller vad det nu kan vara då. Men är det någonting du vill tillägga där?
Nej, men det beror ju precis på vad som har hänt och vad som sker för stunden liksom. Det kan ju vara krångligt eller lätt. Det beror på, det är så mycket saker runt omkring det hela så att säga. Vad som är lätt eller inte svårt. Jag vet, ibland hade man testar nya saker och så går det sönder och så får man försöka lösa det på banan. Men för att man ska racea det med det så måste man samtidigt köra en testcykel hemma i England för att se att det ska fungera och hålla för racet. Och det finns liksom så mycket saker runt omkring det med det hela.
Jag har en fråga runt inställningar. För det har jag tänkt på. Att, för man har ju sett det liksom i svenska depåer och överallt. Och då ser man ju de här trådarna när man gör hjulinställningar. Finns det liksom, har Formel 1 per automatik mycket mer så här avancerade prylar att jobba med när man ska göra liksom inställningar.
Ja, absolut. Och sen så gör man, kollar inställningar mycket mer än du gör någon annanstans också. Alltså varenda gång du har varit ute på banan så det första du gör det är att göra en set down som man kallar det. För att just kontrollera inställningarna. Vad de faktiskt är när du har kört passet klart. och jämföra. Och sen, ja, det finns rätt så mycket mer extra saker.
Felicia då inne på vad du saknar mest med att jobba i Formel 1. Jag antar att det är rätt mjuka värden.
Ja, men det är ju gemenskapen och kompisar och liksom det är ju ett speciellt, man har en speciell jargong hela gänget eftersom man tillbringar så mycket tid tillsammans. Så har man ju faktiskt kul tillsammans också när man jobbar. Det är ganska hård men hjärtlig. Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Atmosfär skulle jag vilja påstå.
Mm. Hur mycket nationaliteter pratar vi om här? Är det 90% britter, lite italienare? Eller hur ligger det till med det? Har du någon uppfattning om det?
Ja, men britterna är ju överlag den största. Säg att det är 80% då, minst. Mm. Skulle jag vilja påstå.
Och sen lite blandat där runt omkring då?
Ja, precis. Ja, du har ju italienare då, ifrån Ferrari och så några... Jag vet inte hur många schweizare egentligen det jobbar i Sauber, men...
Ja, men de är, alltså på mekanikersidan är de väl mer eller mindre schweizare. För Alfa Tauri är väl också italienare över vägen.
Ja, det har de. Men som sagt, det finns ju lite nya zeeländare och lite australienare och sånt också med en del.
Vad bra. Vi kommer igenom alla de här frågorna.
Oj.
Mm. Imponerande. Jättebra.
Charlie, då är vi igenom samtliga frågor som vi valde ut. Trots att jag trodde vi inte skulle hinna. Men det gick ju jättebra. Väldigt intressant. Nu ska vi till USA. På Circuit of the Americas. Vad har du för tips för den som ska åka till COTA någon gång i framtiden?
Ja, men COTA, banan är ju absolut jättefin. Men stan Austin är ju fantastiskt trevlig. Både med mat... Sen kan man åka wakeboard på floden också. Jag har en kontakt där om det är någon som vill göra det. Så Austin överlag är en riktigt grym stad med musik och mat och underhållning. Och hela byn lever upp till Formel 1:en, så att säga. Så dit skulle jag gärna åka.
Är det något av en favoritbana?
Absolut.
Är det den absoluta favoritbanan?
Nej, det tror jag inte.
Vilken är det då?
Jag gillar Kanadas Grand Prix, gillar jag. Men där har vi många bra stories ifrån också.
Exakt. Det får vi ta i nästa podd då. Ja. Men jättestort tack Charlie för att du var med. Du är välkommen tillbaka snart igen. Vi hörs
tack.
Snart.
Det gör vi. Bra, tack så mycket.
Ha det gott. Hej då.
Ha det bra. Hej hej.
Ja, det var Charlie Higgstam. Det är alltid roligt att prata med Charlie, tycker jag. Nu ska vi då så sakteliga röra oss mot USAs Grand Prix och titta lite framåt då mot kommande racehelg. Men Erik, du har ju förberett en härlig liten frågesport innan dess.
Mm. Skam den som ger sig. Det brukar ju gå superbra med mina quizar.
Ja, men vi provar i alla fall. Det kan inte gå mer än åt helvete.
Nej, men tanken med det här quizet, jag har en baktanke och det är att man ska lära sig lite mer... liksom lite kuriosa runt USAs Grand Prix och Circuit of the Americas. Så jag kör igång, så vi ser hur det går.
Shoot.
Sett till antal banor Formel 1 kört på USA, var ligger COTA i ordningen?
Sist.
Ja, men okej, men i ren siffra. Fan, det börjar skitbra det här.
Ja, men vad vill du ha reda på? Hur många som har körts där i form av race i förhållande till alla andra banor?
Precis. Vilken siffra har COTA?
12, 13, 14, 15. Jag skulle nog kunna tänka mig att de ligger tvåa.
Nej, men... Åh. Du, svaret jag var ute efter var tionde banan som Formel 1 har kört på i USA.
Jaha, hur många banor som de ligger på? Okej, då var frågan felformulerad.
Ja, eller så felförstådd i alla fall.
Ja, antagligen.
Om vi säger så. För grejen är så här, det är flest antal olika banor i ett och samma land som Formel 1 har kört på. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är vi ute efter.
Ja, vet, i Italien så kanske man har kört på Monza och Imola, Mugello. Ja, vad kan det vara? 3, 4 kanske.
Mm. with you. Men tio banor då, så i USA. Tionde banan.
Precis, man har kört på Sebring i Florida, Riverside i Kalifornien, Indianapolis i Indiana och man har kört i Dallas i Texas då, Phoenix, Arizona, Long Beach också, det är i Kalifornien, Las Vegas i Nevada, Detroit och Watkins Glen. Vilket får mig att, du kanske hörde det där att jag sa lite stater, hur många stater har tagit emot Formel 1?
Du ser, Watkins Glen är där uppe, vad är det, det är New York det, eller är det något? Något åt det hållet i alla fall. Las Vegas, det är Nevada. Dallas, det är Texas. Det är även Austin i Texas. Jag gissar på, för jag kan inte räkna ihop allihopa, men jag gissar på 6.
Det är 8. Texas, ja, Florida, Kalifornien, New York, Nevada, Michigan, Arizona och Indiana.
Ja, 8. Jag var hyfsat nära i alla fall.
Mm. Den här kommer du sätta enkelt. För Kota ligger i staden Elroy. Alltså en liten stad utanför Austin. Hur många bor i Elroy?
Elroy. Ja, den habitanterna är 12 000.
125 personer totalt.
Ja, du ser.
Ja. Trick question.
Ja, men så det var 12 000 124 på några nollor bara.
Ja, exakt. Så var det ju faktiskt. Mm. Du, Texas Longhorns är ett av de största college-lagen i amerikansk fotboll. De spelar i högsta ligan och är en del av de här som kallas The Big 12. Och arenan som de spelar på tar över 100 000 personer och ligger mitt i Austin. Den ser man ju när man är i Austin helt ofrånkomligen. Med det sagt så var Austin länge känt för att vara en av de mer framstående städerna i USA utan ett professionellt idrottslag. Men nu har de ett. Och i vilket sport?
I fotboll. Fotboll. Ja, MLS.
Bra. Och vad heter de?
Austin. Nej, jag kan
Austin
inte.
FC heter de.
FC heter, ja, det var så enkelt. Okej.
Okay. Kommunikationschef är Tom Webb. En Tom gammal Webb, kollega, ja. till Charlie i Kajka.
Just det. Tom Webb. Mycket trevlig person.
Mm. Han var presskille på Kajka. Så att han var skön att ha att göra med. Men då har jag en följdfråga. Det finns ett farmalag i någon sport som faktiskt har Kota som deras hemmarena. I vilken sport? Och vad heter de?
Kota? Hemmarena?
Mm.
Mm-hmm. Nej, det vet jag inte. Jag har varit på hockey däremot och sett Dallas Stars farmalag i AHL. De heter Texas Stars. Men det var inte på Kota.
Nej, för det här är också fotboll. Och de heter Austin Bold. För grejen är att det här laget då ägs av Bobby Epstein. Som då även äger Circuit of the Americas. Och planen ligger mellan kurva 15 och 19 på banan.
Aha, där ser man. Ja, det är mycket man lär sig. Det är mycket man lär sig, alltså helt klart.
Banan är med F1-mått mätt extremt ojämn. Lewis Hamilton ropade över radion i första träningen 2019, sist vi var här, och ifrågasatte om banan ens var säker att köra på. Och det ledde till att de slipade av ojämnheterna i asfalten på kvällarna, både fredag och lördag kväll då. Men trots allt så fick en av förarna bryta på grund av en havererad hjulupphängning i racet. Och enligt teamet var det orsakat av ojämnheterna. Vem var föraren?
Mm, det är en bra fråga. Var det Daniel Ricciardo kanske?
Nej, det var Sebastian Vettel på varv 7. Då körde han
Ja, det var ju innan kurva 11 som han pajade. Ja. Och då blev ju det blev ju oroligt för Leclerc där som var tvungen att hålla sig från curbs och allt vad det nu var.
Precis, så var det.
Stämmer.
Så, och vad jag ville komma här är ju just den här bananläggningen. Om vi nu släpper quizet som väl gick... Återigen, så där måste jag säga. Jag måste lära mig det här igen då, känner jag.
Pedagogiken.
Ja, precis. Jag ska väl formulera frågorna korrekt.
Du jobbar ju med en idiot, så att det är därför.
Ja, men jag tror att vi är båda, på båda ändarna av er idioter, så det blir ingen bra kombo.
Minus och minus blir plus, Erik, det vet du.
Precis, men de asfalterade om den här banan då vintern 2019-2020, men... Som vi då nämnde i förra veckans podd så var MotoGP där senast och hade stora problem. Och det här var bara några veckor sedan. De kommer inför den här helgen då börja slipa på banan ännu mer. Men de ska också då, de har planerat en hel asfaltsomläggning då till 2022. Men det löser ju inte problemen för den här helgen. Vilket är lite intressant då, med tanke på att, som tur är kanske man kan säga det, ser det inte ut att bli någon regn i helgen.
Nej, tvärtom skulle jag säga. Det är 30 grader varmt som väntas, 0% regn och som sagt då väldigt varmt, vilket är ovanligt den här årstiden. Men jag har ju varit där sedan 2013 och framåt, och det har ju varit väldigt varierande väder. Jag har ju till och med varit där när det var i värsta skyfallen och till och med inte gått att kvala och sådana saker. Så att det är högst ovanligt att vi har de här temperaturerna. Och det är det som är så konstigt med Texas. För jag har alltid fått för mig att Texas är en sån här... Det är en solstat där det alltid är varmt. Men det är det ju inte. Det är ju rent av vinter på vintern. På riktigt alltså. Kallt och elände. Och senast jag var där själv 2020 då, i februari, och tittade på IndyCar-test, så kunde de knappt köra för att vara så kallt. Så att den är väldigt lurig på det viset. Men den här gången verkar alla ha tur. Det blir varmt och gött som det ser ut.
Mm. Och nu menade jag det lite som att de här ojämnheterna är liksom bättre på torrt, men å andra sidan går det fortare. Men jag vet inte riktigt, jag tycker att den här grejen ska faktiskt bli väldigt spännande inför helgen nu. Om vi tittar på vad vi har ögonen på, så är väl de ojämnheterna en av grejerna som jag kommer titta extra på i alla fall.
Tveklöst är det på det viset, och jag kan garantera dig att efter första träningen så kommer det att vara mycket synpunkter, och redan under första träningen kommer du höra på radion att de är mycket, mycket missnöjda över känslan att köra deras ride, som det heter, och hur känslan är att köra bilen över ojämnheterna. Det kommer de inte att vara nöjda och glada över inledningsvis. Sen så anpassar man bilen, jobbar med det, kanske ordnar till med fjädring eller höjer den en aning eller vad det kan vara. Så det kommer att få konsekvenser. Och det är ju det som gör att det blir lite spännande att se vilket koncept som klarar av det här bäst. Och en flat rake-bil, till exempel Mercedes då, Aston Martin, som kör ungefär liknande koncept, kan eventuellt lida lite mer av det man behöver göra då för att anpassa bilen för de här ojämnheterna. Så att jag tycker att det här ska bli spännande att se hur de hanterar hela frågan och hur mycket det kommer att påverka.
Mm. Jag läst både Mercedes och Red Bulls pressrelease, och det indikeras i dem, kanske lite mellan raderna, att Austin är en sån där bana. Alltså om man tittar på statistiken på Kota, så har ju, jag tror att Mercedes har vunnit de har kört 8 gånger, jag tror att de har vunnit 7. Eller vänta. Hamilton har vunnit 6, och då var det ju McLaren där sista året 2012 när de började köra där. Så att jag vet inte riktigt exakt hur Mercedes, men de har verkligen varit de starkaste sedan 2014. Och det kanske inte har endast med banan att göra, utan det var kanske i sakens natur att Mercedes var så pass bra under de här åren. Men av min analys så tror jag att Mercedes har en god chans att vara före Red Bull den här helgen. Jag tror att det är en sån här bana som de verkligen vill passa på och ta så stora poäng som de bara kan.
Mm, jag är inte lika övertygad om det faktiskt. Det ska bli, jag har egentligen inget konkret att lägga och liksom bygga mitt resonemang på. Jag bara får en känsla av att det kommer bli jämnt den här helgen, och ingenting kommer att ha någon egentlig fördel mot den andra. Så att jag hoppas på det i alla fall, en väldigt tajt och bra kamp mellan Mercedes och Red Bull i första hand. Men varför inte Ferrari med den här nya motorn? Kanske kan överraska och stöka till det alla längst fram. Det finns alla möjligheter. Nu har de ju bägge två, både Carlos Sainz och Charles Leclerc, chansen att starta från rätt startposition så att säga, och kan absolut blanda sig i. McLaren har ju efter ett mindre lyckat race senast då, stor revanschlusta gissar jag, och kommer också finnas med där framme. Det är ju ingen som rinner iväg och är så totalt överlägsen längre. Så att, låt oss hoppas på en bra och jämn fight över hela linjen där. Det ska bli sjukt kul att följa i alla fall. Var det inte här Kimi Räikkönen tog sin sista seger också 2018?
Icke korrekt det. Mycket korrekt. Mm. Det var ju ett långt gap där, och det var ju då, eller det hade tagit väldigt lång tid sedan han vann senast då, när det där hände, och hans reaktion efter korsat mållinjen var ju bara fucking finally.
Mm. Så, det var på tiden. Ja, det var på tiden, som man säger på svenska.
Precis, men nu när du var inne på Ferrari mot McLaren, så är ju det en otroligt spännande fight. Det står ju McLaren har fördel med 7,5 poäng i konstruktörs-VM, och internt i Ferrari så leder ju Carlos Sainz med en halv poäng för Leclerc. Så det där är ju verkligen en jättegrej. Men jag tycker också att det är lite intressant, för att tydligen så är det så att Mattia Binotto har inte varit på plats de senaste racen, och det är ju för att de fokuserar så himla mycket på 2022. Han kommer inte vara på plats i USA heller tydligen, just för att de är i en kritisk fas för utvecklingen för 2022. Det är i alla fall den officiella anledningen, men det säger någonting också runt det som vi har varit inne på de senaste poddarna, att Ferrari är på hugget i år, men även för 2022.
Ja, och titta på poängskörden i år jämfört med förra året efter lika många race. Det är som natt och dag verkligen. Och de har ju fått en förare i Carlos Sainz som stökar verkligen med Charles Leclerc på ett bra sätt, uppfattar jag. Och det är inte, jag upplever inte att det är en massa bitterhet mellan dem och liksom tjurigheter på det viset. Utan de verkar ju pusha varandra framåt, både Leclerc och Carlos Sainz. Jag vet att några har frågat mig om det finns några motsättningar, att Leclerc då skulle på något sätt tycka att det här var extra jobbigt, kanske har blivit lovad saker som då blir svårt att hålla från teamets sida när Carlos Sainz gör så bra ifrån sig som han gör. Men jag har inte upplevt något, jag har inte ens hört några sådana grejer överhuvudtaget. Så att det där tror jag bara är lösa rykten som inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag tror att de där två trivs väldigt bra tillsammans, och framförallt gör de ett sjukt bra jobb ihop, Leclerc och Carlos Sainz, för teamet.
Mm. Jag håller med dig där. Sen så kan man ju säga också, till sist skulle jag vilja poängtera då med Haas, att jag tycker att det är lite intressant. Vi kommer ju titta lite närmare på USA och Formel 1 i sändningarna i helgen, i varje fall på söndag. Och då jag undrar lite över hur många i USA av publiken, i alla fall av amerikanerna, som verkligen ser Haas som ett amerikanskt team och därav hejar på dem. När de inte har en amerikansk förare, de har en bil som ser ut som en rysk flagga. Man skulle kunna med lite fantasi säga att det är amerikanska färger också, men det är ju faktiskt en rysk flagga. Så att jag vet inte riktigt, har de någon backing i USA, tror du?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte det. Då behöver man tydligare rikta sig mot den amerikanska publiken, och det är precis som du själv säger, det har de ju verkligen inte gjort i år, utan nu handlar det mer om ekonomisk överlevnad, det som teamet har gjort. De har tagit in en rysk förare med rysk sponsring och mer eller mindre givit dem utseendet på bilen dessutom. Så att nej, Haas är inte ett amerikanskt team i den bemärkelsen. Vi har ju pratat tidigare i podden om att det kan komma att ske att vi får ett amerikanskt team, och då kommer det bli annorlunda, definitivt. Andretti är ju med sin bakgrund, dels med Mario Andretti då, som är den senaste amerikanen som vann ett Formel 1-race och hela den biten, så tror jag att det skulle göra stor skillnad jämfört med vad det här Haas-teamet har bidragit med, så att säga, för att öka intresset i USA. Så vet vi inte vad Haas hittar på framöver, men att köra med en ryss och en tysk i teamet gör ju inte att amerikanerna öppnar ögonen för dem direkt.
Nej, så är det ju. Men du, ska vi nöja oss så för det här avsnittet helt enkelt, och be att få återkomma nästa vecka?
Nästa uke, just det. Det ska vi absolut göra, och ladda stenhårt då för USA's Grand Prix, som alltid är en höjdare. Alltså jag gillar den där banan. Sen kommer det vara guppigt och ojämnt och gnälligt om det, men jag tror ändå att det kommer bli en riktigt, riktigt bra helg. Jag hoppas verkligen det. Och återigen, alltså VM-fighten, den är ju, den smakar gott i munnen, verkligen. Så att jag ser fram emot det. Men som sagt, podd blir det om en vecka igen. Tills dess säger vi tack och på återhörande.
Hej då!